Podplay.
Vi är tillbaka. Som alltid på måndagar, Sanny och Svensson med ett fullmatat avsnitt. Den här veckan med nummer 72.
Ja, då tänker vi givetvis på en av SM-finalisterna här. Daniel Saar spelar med 72 på tröjan. Vi har Jocke Rodin, vi har Nikolaj Meyer, vi har Emil Wenström, vi har Nikolaj Meyer, Paul Bittner, nyförvärv i Mora från Väsby. Linus Svedlund, också en som gick upp i hockeyallsvenskan under veckan. Jesper Emanuelsson i tröja. Vi har givetvis inte glömt bort honom. Vi har TJ Gagliardi. Eller som Fredrik Storm sa när han var klar för Malmö. TJ Galliano?
Galliano, det är en klassiker. Var inte det man gjorde såna här hotshots med?
Ja, jag tror att vi kan misstänka att Fredrik Storm nu har slukat en del Galliano hotshot genom åren.
Han känns för övrigt inte som en hotshots-kille. Han känns mer som en gin och tonic-kille. Men det kanske får reda ut i...
Han känns ändå mer som en ölkille med tanke på att han är dansk.
Ja, visserligen. Men de kanske dricker några goda gin och tonic där. Men en som säkert har slukat någon gin och tonic i sina dagar, det är Sinoe Wallenheim. Och det är inte helt lätt att säga det. Han blev ju politiker i Finland och grejer. Jörgen Jönsson, det är ju 21an. Men när den största 21an av dem alla kommer till anslaget, Peter Forsberg, då fick Jörgen Jönsson snällt sätta på sig nummer 72. Och en som har det numret nu i landslaget och gjort debut, det är ju William Eklund. Patrik Karlsson i Frölunda. Emil Svensson i Smedjebacken, det är klart vi inte glömmer honom. Jakob Karlsson i Linköping. Och såklart Patrik Hörnqvist. Now along for Shiri through one in front. Papa Weber is up. Score! Hörnqvist has ended the game.
Vi går direkt på en fråga. Jag blev lite glad när jag läste den här frågan. En helt vänlig, enkel fråga från Thomas Passa som undrar hur läget är med oss.
Underbart. Ja, vad glad jag blir att få den frågan. Jag har haft en söndag i Karlstad där det har varit fint väder. Jag har tagit fram utemöblerna, liksom dammat av dem, plockat fram robotgräsklipparen. Liksom, då ska man också sätta in sladdarna på rätt sätt. Och den funkade, den rullade ut direkt. Så enormt befriande att se.
Jag såg din robotgräsklippare på dina sociala medier. Så det verkar som att du är ganska nöjd med det. Men klar katten av den robotgräsklipparen, eller?
Absolut, inga problem. Mitt stora problem är ju numera. Jag har ju jag har fått en sån här fetisch för gräsmattor. Och att de ska vara gröna också. Men vi köpte ju katt här, låter rätt dumt om man säger att man köper katt. Men det gjorde vi faktiskt för drygt ett år sedan. Och sen vi fått katt så får man ju då inte gödsla gräsmattan. Mm. För det är inte så bra för tassarna. Jag har ju såna här riktigt bra grejer för gräsmattan. Så de är riktigt grön och fin. Men det får jag inte göra nu. För det är inte bra för kattens tassar. Så dessvärre har jag valt katten framför gräsmattan.
Ja, men du, på tal om fetischer. Jag har kommit på här under senaste året att jag har fått en fetischer för dammsugare. De här Dyson-dammsugarna. Och jag befinner
Varför
mig...
Då?
Nej, men de är så jäkla bra. Alltså, de är sladdlösa. Du bara kör runt dem och de... Nu låter det för jävla illa när jag säger det, men de suger jättebra.
Okay. Ja, jag gör ingen. Jag tänker inte på något annat än dammsugare, kan jag säga.
Nej, jag befinner mig i min lägenhet i Jämtland för jag väntar på den allsvenska finalen. Så att det är därför jag befinner mig här och jag köpte faktiskt en Dyson-dammsugare till min lägenhet här. Så att jag är grymt nöjd med det.
Men har du svarat på Thomas Passas fråga? Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Det är bra. Jag har inte covid och jag mår bra. Jag får andas lite fjällmiljö. Och jag är sjukt redo för att vi ska prata här under dryga timmen.
Jag ringde dig i lördags. Jag hörde knappt vad du sa. Jäklar i mig vad du flåsade. Var du på väg upp för någon topp ut och knalla? Eller vad gjorde du?
det var väl bara en liten uppförsbacke. Det är väl, man har väl inte... drivit runt så mycket i backarna här under vintern. Det är väldigt plant nere i Skåne så att man har väl tappat lite flås här under vintern. Men jag kämpar på det.
Ja, jag ringde dig. Det var ju precis efter finalmatch 1 där mellan Växjö och Rögle. Det var väl inte den du fick puls av, tänkte jag, utan det var väl backen mer.
Ja, det kan man väl säga. Men men det är roligt att du tar upp finalmatchen. Nu är vi igång och du satt i studion i Stockholm och kollade på matchen. Jag satt och kollade på matchen på TV. Och det var ett Växjö som vann. Och målen föll lite ologiskt i den matchen, får man säga.
Ja, verkligen. Det var ju första perioden till stora delar var ju Rögle bättre, men Växjö gjorde målet. Andra perioden var ju Växjö bättre, men Rögle gjorde målet. Men det kändes som att Växjö spelade sin typ av hockey och ungefär så här: välkommen till final, så här spelar vi finalen, rätta er efter oss. Det var någonstans där det landade in finalmatch 1.
Malul undrar ju, när ska media börja acceptera Växjö? Kommer det ens hända? Den frågan tyckte jag var intressant när jag såg att när den dök upp.
Men känner du att du inte har accepterat Växjö, alltså från din mediaperspektiv? Jag har varit väldigt imponerad av Växjö och tror jag verkligen gett uttryck för det, men det är väl kanske en, jag ska inte slå ner hans syn, men är det någonting som ligger någonting bakom där, känner du så?
Ja, men jag tror ju att den allmänna uppfattningen kring Växjö är att nu är det tråkiga Växjö, som det är inte det här frediga spelet som vi fick se mellan Skellefteå och Rögle till exempel. Jag har lite tyst för mig själv tänkt att det vore ju en seger för hockeyn om det är Rögle som vinner. Men samtidigt, hockey går ut på att göra flest mål och göra det bäst. Så att det gör ju Växjö så förbannat bra. Men sen blir det inte lika underhållande som när Rögle spelar till exempel.
Men det är väl kanske generellt så, om du skriver en artikel om Leksand eller Djurgården, jag kan rabbla upp några lag, för Frölunda säkert också, eller HV för den delen, så kanske är det mer intresse än om du skriver om Växjö eller Linköping för den delen, eller?
Ja, men så är det ju. Det finns ju några lag som man vet med sig redan på förhand att intresset inte är lika skarpt kring, och Rögle är ju ett sånt lag som det är ganska stort intresse kring. De är lite nya och sådär, och det är inte bara i Ängelholm som de drar till sig intresse. Växjö är man väl kanske ute i landet lite mätta på, om man får säga så. Det var ju, jag menar, när de vann guld 2018 så var det ju hur roligt som helst att se när Elias Pettersson dominerade match efter match till exempel. Så att det har inte alltid varit så.
Nej, alltså jag har inte den bilden. Allt handlar om att vinna. De är inte på god väg, men de är på väg att ta sitt tredje guld sedan 2015. Det är ju sån hysterisk maktfaktor så att det är galet. Alltså att Växjö, och då två av de här åren så har de slutat 7:a och 10:a av tabellen, och i fjol blev det inget slutspel. Så att det är ju, bara deras resa är imponerande, och det tycker jag ändå att media har varit duktiga på att lyfta fram. Sen är väl kanske inte det breda intresset, eftersom Växjö är en förhållandevis ung förening, så de har liksom inte etablerat fans. Alltså liksom 50-60-åringar är inte uppvuxna och går på Växjö Lakers matcher som kanske man är med andra klubbar.
Nej, men exakt. Och intressant är du säger, om de nu skulle plocka sitt tredje guld här sedan 2015. Det är väl egentligen bara HV och Färjestad på 2000-talet som har mäktat med det. HV vann guld 10-08-04, va? Och Färjestad hade ju 1-02-06-09-11, så de har ju till och med 4 titlar inom en 10-årsperiod där.
Om man pratar ju om Skellefteå som deras maktfaktor, men bara 2, eller bara, det lät ju taskigt, 2 guld där, 13-14. Så att Växjö gör någonting jäkligt bra och framförallt håller på sitt spelsätt, utan man spelar Växjö-hockey, och det är kanske inte alltid det roligaste, men man gör det ju väldigt bra på stänga ner motståndare. Sen har man individuell skicklighet också. Jag tycker nu, vi måste ändå prata om en sån som Pontus Holmberg. Det är ju han som är Växjös offensiv nu i mångt och mycket. Han driver ju den och är ju, alltså det är ju en NHL-klubbar sitter ju och tittar på slutspelet såklart, eller grundserien. Man pratar om Jonathan Berggren, Ryfors, Fredén, de här ska ta steget i NHL.
Och så de, ser man de som det sprakar om mer så att säga, tänker du?
Ja, lite så. Och så ser du en sån som Pontus Holmberg. Då måste ju NHL-klubbarna, nu är han draftad av Toronto, de måste ju bara vara så här: oj, jäklar, det här, han är på riktigt. Liksom, jag menar, oavsett om det är Saide, Jellina, han tar sig på insidan på den typen av spelare. Han är på riktigt, Holmberg.
Tror du att han kan få ett NHL-kontrakt i sommar?
Det är klart han får, definitivt. Han kommer garanterat signa ett kontrakt. Sen är frågan huruvida han blir utlånad en säsong till eller åker över. Men jag menar, Oscar Bäck i Färjestad skrev ett NHL-kontrakt. Menar, det är inte ens, med all respekt för Oscar Bäck, men de är inte ens på samma karta. Holmberg ligger ju både 5, 6 och 7 steg före honom. Så att det är klart att vill Holmberg och hans agenter och Toronto så kommer han skriva och förmodligen åka över också.
Det är andra spelaren i så fall som Henrik Everson plockar direkt från hockeyettan som får ett NHL-kontrakt, och Joel Persson också.
Ja, de gör det. Ja, men det gäller ju att fynda, och det bygger ju lag på ett sånt sätt så att hittar ju spelare som ska tänkt vara tredje, fjärde kedjan till rätt billig peng. Och där är ju Karlström, Holmberg, Sylvegård. Det är ju en tredje kedja som levererar som en andra kedja. Till viss del kanske också ibland som en första kedja. Och jämför du vad andra lag betalar för den typen av produktion, så är det bra mycket mer och någon nolla till på de lönekontrakten.
Och sen har de ju även en sån måltjuv som Rickard Gynge, som kanske inte syns hur mycket som helst, men han petar ju lik förbannat in de där målen.
Ja, och det målet han gör 1-0 där, den sinnesnärvaron, tar ner den med handen, liksom vinner kampen framför mål och slår in den. Det är ju så här, det är ett garbage goal som man säger borta i Nordamerika, och där är ju Gynge, han är ju fenomenal på runt målet.
Rögle var ju inte alls nöjda med sin insats. Efter matchen hörde man klyschorna hagla från Daniel Saar, hörde jag det bland annat i Rögles officiella kanaler. Vi har 4 segrar i oss. Vi som ändå, eller du har ju ändå översatt tidigare klyschorna i ett slutspel. Vad betyder det? Vad betyder det när man säger vi har 4 segrar till i oss?
Vi vet att vi var jävligt dåliga idag. Det ska mycket till för att vi vänder det här.
Det är det betyder alltså.
lite så är det ju. Nu är det ju så klart tidigt på matchserien, men ser man till de 7-8 första minuterna egentligen innan plexiglaset går sönder och det tar en väldigt, väldigt lång tid för dem att byta det, så där är det ju Rögle som styr matchinledningen. Men sen får Växjö allt. Det är som att Rögle helt enkelt får förhålla sig till Växjö sätt att spela hockey, och det greppet måste man ta sig ur direkt här ikväll.
Ja, de möts ju i Växjö igen. Finalspelet spelas ju varannan dag. Det känns ju som att de aldrig spelar nu när vi är vana vid semifinalerna så hela tiden.
Nej, du har ju lördag, måndag, sen är det inte match förrän på torsdag. De kan ju säkert, några hinner väl säkert ner till Kanarierna och vända, känns det som. Så att det är nästan så mycket break.
Ja, exakt. Nej, men känner du att Rögle behöver norpa en match här i Växjö? 2-0 underläge är ju jäkligt tufft mot Växjö. Då ställs man inför det faktumet att det är 5 matcher kvar, man måste vinna 4.
Det är klart att det utgångsläget är ju väldigt, väldigt tufft. Samtidigt som med Rögle, det handlar ju någonstans att hitta deras sätt att spela mot Växjö också. Det har gått 60 minuter av den här finalserien, och i 50 av dem var Växjö bättre. Jag skulle vilja sträcka mig så långt, och det var faktiskt inte speciellt nära att Rögle kunde kvittera. Men match 2, man är inne i det. Den här kanske unsen av lite nöjdhet att man tog sig till final i en tuff serie mot Skellefteå är borta, och någonstans kan... Förlåt. Någonstans. Varför har vi börjat säga det? Du säger också det.
Ja, det.
Ja, vi har båda sagt det. Vi fick påbackningar att om vi skulle byta bort ordet någonstans mot process, så hade vi inte haft så mycket pengar kvar. Men jag lyssnade igenom avsnittet senast, och jag säger någonstans och du säger också någonstans. Det kan väl sluta med. Vadå någonstans?
Ja, det kanske är så. Nu får jag ju tänka efter så jag inte säger det hela tiden.
Nej, men Rögle har ju visat under hela säsongen att man är fruktat och bra lag. Det man kommer inte alls upp i det fysiska spelet, och det är inte bara Rögles spelsätt att spela fysiskt, men det driver ju också upp farten, och den kommer man inte alls till där under stora delar mot Växjö. Och det måste man börja direkt från start med Adam Edström, Ferguson och Mattsson. De ska sätta an tonen.
Rögles succéskedja har ju under hela säsongen varit Simon Ryfors och Dennis Everberg och Daniel Saar. De kom ju inte åt på samma sätt denna gången. De blir ju också en nyckel om Rögle ska ta sig vidare från det här och ge Växjö en match, känner jag.
Det är klart att det är så. Sen är Everberg skadad. Menar, det är ingen optimal situation. Hans spelsätt är ju att bana väg för Sar och Ryfors genom att driva in mot mål. Så när han är hämmad på det sättet som han ändå är, då är det klart att den blir försvagad, den kedjan. Likväl så måste Ryfors kliva upp. Det är ändå spelare som vi pratar om ska skriva NHL-kontrakt. Då måste man kunna driva en kedja på ett tydligare sätt än vad han har gjort stora delar av slutspelet. Han har inte varit dålig, Ryfors, men han har inte varit... Jag gör 25 mål i grundserien bra.
Jäklar du, tänk om vi hade sagt för ett år sedan den här och skulle ha krav på att Simon Ryfors skulle leda ett SM-guldlag. Eller ja, SM-finallag.
Nej, och det är någonstans... Hörru, någonstans... Jag var på väg att säga det igen. Men
jag tror det är du som är mest skyldig till det där.
Ja, det är nog så. Men... Det är det landar i kring Rögle, att de har haft den där utvecklingen på spelare. Alltså Daniel Saar sen han kom dit, har varit, det pratar man kanske inte om den utvecklingen, men det var en spelare som Malmö inte ville behålla. Malmö ville inte behålla Daniel Saar och nu är han kung. Ryfors, det är många som har tagit de kliven i Rögle.
Ja, så är det ju. Och det gör ju de också attraktiva för klubbar högre upp. Det är ju hela tiden... Nu höll jag faktiskt på att säga någonstans. Satan, nu måste jag tänka efter. Det är Rögles strategi att man ska ha spelare som vill bli bättre, som är så pass bra. Det har ju bröderna Abbott varit helt tydliga med, att det är så man ska bygga sitt lag. Man vill ha spelare med det drivet för att man ska få ett lag som är så här långt fram. Och då blir det så som det har blivit nu med Daniel Saar, att han kommer spela i KHL nästa säsong, att han är så pass bra. Du har Ryfors, du har Niklas Hansson som kommer gå till Zug i Schweiz, och så har du en sån som Moritz Seider som är alldeles för bra redan nu.
Men där måste jag bara pausa lite där. Jag kommer ihåg när jag spelade så kunde jag bli fruktansvärt förbannad på liksom att media liksom avslöjade någonting precis när vi i Timrå eller Färjestad spelade. Du avslöjade att Daniel Saar skulle till KL. Satt du liksom bara och väntade på att det skulle bli finalmatch 1 för att slänga ut den liksom att haha, nu blir det bra intresse kring Rögle, kring Saar. Satt du och väntade, haft en nyhet, en ruva på den en vecka eller två?
Nej, jag fick nyheten på sent på fredag kväll och resonerade lite grann med redaktionen på Expressen när vi skulle köra den, och då drog vi slutsatsen att vi ville få lite citat från Saar, och då var det enklaste sättet att få citat från Saar direkt efter matchen, och det var därför vi gjorde det då. Jag tyckte att det var kanske lite väl kallt att göra så, men den här gången gick det hem. Man gamblar ju hela tiden i den här branschen, och jag hade ju kanske tänkt först att men vi struntar i citat från Saar om han svarar inga kommentarer eller inte. Men Daniel Saar svarar ju faktiskt inte bara med en massa inga kommentarer, utan han svarar faktiskt ganska bra, och att han var bra på att koppla ifrån det där. Och jag menar, han har ju berättat för Chris och Cam Abbott vad han ska göra nästa säsong. Så det enda som har hänt nu är att allmänheten har fått reda på det. Så någonting nytt innanför Rögles väggar, tror jag inte det.
Nej, givetvis är det så. Jag bara tänkt på att det har en tendens att liksom poppa upp vid fel eller rätt lägen. Men nu tror jag inte att några supportrar i just och kring Rögle känner att Daniel Saar är på väg bort. Han kommer inte göra... Han brinner ju för sin klubb, för sitt Rögle, och ta dem vidare.
Ja, alltså han och Niklas Hansson och Ryfors och de här, de känner ju att shit, det här gänget, vi kan gå för ett SM-guld. Det är väl klart att man går hela vägen in i kaklet på det man har drivits av hela säsongen. Så att de kanske känner att vi kanske aldrig får den här chansen igen. Det är någonstans ändå samma generation med Hansson och Saar bland annat då.
För vårt RBK. Jag älskar den introlåten.
Den är grym. Och jag vet inte om man är lite färgad för att man har inte hört så mycket fans sjunga på hymner under säsongen och sådär. Utan frågan är om det är att man blev lite färgad för man fick lite gåshud när hela restaurangen stämde upp i den sången här under semifinalerna.
Men du, jag var ju där match 5 i torsdags. Jag blev nästan tårögd. Jag fick gåshud. Det sitter alltså 100 personer på restaurangplatserna. Och de sjunger när de kommer ut på värmning. Det är sånt jäkla liv. Och tidigare så har man varit kanske i arenor, ja, säger vi till exempel Växjö, det har varit 4000 där, eller man har varit i någon arena och känt att gud, vilka tråkigt, varför inte mer liv, eller man är jävla, det är 3723 personer och känner, gud vad tråkigt, ungefär så. Tror du att man kommer landa tillbaka där, att när det är 3723 personer i Gävle till exempel, eller i Växjö bara för att ta två exempel, tror man kommer njuta av deras närvaro, eller tror man kommer tänka så här, nej vad tråkigt att det inte är fullsatt?
Nej, jag tror att man anpassar sig ganska snabbt. Man kommer ju få lite gåshud här första matcherna som det kommer in publik under hösten, och sen anpassar man sig väldigt snabbt. Det är precis samma sak som när vi har anpassat det väldigt snabbt till det här med att publiken inte är på plats. Det är ju, vi har ju inte ens tänkt på det under säsongen, vilket är sjukt illa egentligen, att hur snabbt vi anpassar oss. Med tanke på när vi var i Ängelholm i våras, så sa vi, det här vill vi aldrig mer uppleva.
Nej, aldrig mer.
Nej. Och sen har vi ändå suttit där, och så nu är det bara väldigt slentrianmässigt bara, ja, det är som det är liksom.
Nej, hatten av till de supportrarna som var på plats i match 5 som tvingades gå ur arenan efter 20 minuter. Om 2020, då var väl inne på den 12-13 spelminuten, och då tvingades de gå. Men dessförinnan, bra tryck.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Men då, vi har en intressant fråga som jag också har reflekterat över. Det är ju Jonas Nilsson. Är Halland landets smartaste tränare? Gör ett utspel om Seider, får medial publicitet och livlig debatt i sociala medier. Kommer domarna orka våga stå emot det?
Starkt att vinna när man inte har ett enda powerplay. Jag tycker att det ska vara tufft och hårt ut, och det tycker jag det. Jag tycker det ska vara fair, det tycker jag inte riktigt det. Jag tycker Morris Seider får gå in i varje situation med händerna uppe, klubban högt. Alla andra spelar efter en regelbok, han efter en annan. Men annars så tycker jag att lite utvisningar är bra. Starkt jobb i boxen, de vi fick. Vi behöver bli lite bättre till match 2, för det vet jag att Rulle kommer att vara.
Ja, det är ju alltså, Sam Hallam, finalcoachernas finalcoach. Det är klart att han vet exakt vad han gör där, bara för att få liksom fokus på Seider. Seider, den dominanta backen, spelar på gränsen, ibland över den, speciellt nu det här slutspelet när man har liksom tillåtit mer crosscheckingar, mer spel med klubban än vad man gjorde, upplever jag, slutspelet 2019 och framförallt under grundserien. Så att Sam vet exakt vad han gör.
Erfarenheten säger ändå att man får någon form av gehör för det här. För det här kommer ändå domarna att veta att Växjöledarna har koll på hur Seider spelar. Och de kommer få påpekande om det under matcherna från Växjöbänken. Så någonstans så kom... Nu sa jag någonstans.
Ja, men du är med vad jag menar.
Ja. Så någonstans så kommer det att det kommer... ge effekt för Växjö, det är jag helt säker på.
Ja, men det är ju helt utstuderat och, men jag får väl ändå säga, smart gjort av Sam Hallam. Han vet ju att Rögle utan en dominant Moritz Seider, då har ju Växjö en väldigt stor chans att vinna. Och om de börjar plocka någon visning på Seider för hans spel, så är mycket, mycket vunnet såklart.
Men har han rätt i det han säger? Det är ju bland annat Ronny Sörensen som undrar, spelar Seider över gränsen?
Han ligger... på och ibland över den gränsen, definitivt. Han är ju en fysiskt tuff back. Hans närkampsspel, alltså hans tacklingar, det är absolut inte över gränsen. Det är klockrena tacklingar hela tiden. Men just spelet med klubban, där är han över gränsen många gånger. Det är klart att det har Sam sett i kvartsfinalserien, i semifinalserien. Kanske inte nödvändigtvis i första finalmatchen. För då var Seider inte speciellt synlig i det fysiska spelet eller dominant på något sätt. Även om han absolut inte gör en dålig match. Men det här har ju Sam sett under registrerad kvart och semi och planterat det direkt efter match 1.
Ja, och det är ju Rögles bästa spelare, så det är klart att han tar chansen att uttala sig om detta. Och man såg Cam Abbott där på den här videokonferensen att han bara bet ihop och sa inte ett ord om det.
Ja, nej, det är lite förvånad. Alltså, där trodde jag han skulle nypa av och liksom stå upp för Seider på ett tydligare sätt. Men måste kännas ganska stiff. Tänk på det. Om det är ett gäng liksom, media, säg att det är 20 stycken i media där, då kan man ju prata till media. Nu sitter man bara och pratar till en kamera. Och de enda personerna som är där är ju presschefen i Växjö och Sam och Cam. Att liksom, hur är stämningen om det går därifrån? Liksom, jag tänker att liksom, han bara råkar slå ett krokben på, för det är ingen som ser där. Cam råkar slå ett krokben på Sam. Liksom, eller?
Jag tror faktiskt Cam blev lite paff, om jag ska vara helt ärlig, när det där utspelet kom. Att han hann nog inte riktigt fundera på, för jag menar, då måste du vara påkopplad så där och verkligen veta vad du ska svara på det. Så jag tror inte alls han var beredd på det.
Ja, finallagen Växjö och Rögle känns ju som två maktfaktorer, även om det Rögle känns som de kommer bli mer brandskattade på spelare än vad Växjö kommer bli här till nästa säsong.
Ja, men så är det. Växjö har ju lite äldre lag. De bygger till exempel på Robban Rosén och Gynge och Kejloff och lite sådana spelare som har varit ute. Medan Rögle bygger på ett annat sätt. Det är klart att Rögle har ju sådana som Ted Brithén till exempel, som har varit ute i sin sväng. Så de ligger någonstans på ett annat ställe i sin process. Men de har till exempel Adam Edström som man har plockat in som en sån yngre spelare som man ser lite utveckling i. Och han kommer ju ta steg. Och det är så Rögle kommer bygga i framtiden. Jag hör bland annat att man har klart med en annan NHL-draftad spelare. Man har ju varit tydliga om att man har plockat in till exempel Robin Kovac, och man tar in William Wallinder, William Strömgren, Rasmus Sandin, Nils Höglander. Det har ju varit den typen av spelare som ska ha sina sista år innan man flyttar till större ligor. Och där hör jag att man har klart med Oliver Ternström från AIK, som är draftad i tredje rundan av New York Rangers.
Dick Ternströms son då, som har varit i AIK och utlånat till Hanviken då, Hockeyettan den här säsongen.
Ja, men precis. Och har väl spelat i både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, som du säger, och i AIKs J20-lag.
Ja, och han var ju Hockeyettan då, för att J20-serierna las ju ner som bekant. Han är ändå draftad tidigt av Rangers förhållandevis. Ternström är ju en smart spelare. Dock saknar han ju kilo på kroppen. Det är ju en spelare som skulle kunna ta väldigt stora kliv när han väl växer in i sin kropp och får träna ordentligt. Så att det är ingen dum värvning sett till att det finns potential. Och skulle det inte funka, så kan man ju alltid låna ut han till exempel Kristianstad.
Ja, men precis. Och vi har ju sett, alltså, det var kanske inte så många som visste så mycket om Adam Edström när Rögle till honom. Och visst, man har misslyckats till exempel med Wilson Johansson som man plockade i samma skede som Adam Edström. Men jag menar, får du bara utdelning på en av tre eller vad det nu kan tänkas vara, så är det ju ändå en väldigt stor vinst att göra det. Man får dels NHL-pengar när de skriver NHL-kontrakt, och i bästa fall kan man ju få ut hur mycket som helst som man har till exempel fått av Nils Höglander. Jag menar, inte bara för vad han uträttar på isen, tänk vad han har, hur mycket han har lyft upp Rögle BK och internationellt med alla sina fina mål i JVM och så vidare.
Ja, så är det ju. Och att agenter vill placera sina spelare där för att de ser att Rögle BK är ett ställe där man kan utvecklas på. Så det är klart att det är, på ett så sätt så kan man också prata om en maktfaktor, att det kommer en påfyllnad. Sen är det ju väl såklart beroende av att du har de toppspelarna, men får du påfyllnad underifrån med billiga spelare, så har du ju ganska bra möjligheter att värva högt upp i laget också med ekonomiska medel.
Oliver Ternström är 0-2. Vi tror väl inte riktigt att han tar en plats i SHL-laget redan till nästa säsong, men kanske med bra sommarträning, lite allsvenskt spel, så kan han vara där nosa om något år då.
Det är det ju, och han är ju draftad förhållandevis tidigt, som vi var inne på, från Rangers. Att de tar över honom något år, det är inte omöjligt. Då är den förhållandevis låga lönen som Rögle har betalat till honom under de här åren, det får man ju tillbaka med råge. Så att det är en ganska low risk, high reward värvning.
Ja, nu kommer vi in på silly season, som många av dem som...
Din högtid här.
Ja, men den har ju pågått ett bra tag här nu. Egentligen sen fönstret stängde den 15 februari så har man börjat blicka mot nästa säsong. Och jag måste ge en eloge till alla konkurrenter och kollegor som vi har ute i landet. För att Det är satan tar man någonting varenda dag som ploppar upp. Om det så är Värmlands Folkblad, eller om det är Aftonbladet, eller om det är Hockey News, eller om det är Korren, eller om det är Norran, eller vilka nu är. Det finns alltid någon nyhet att läsa någonstans. Så jag måste ge en jäkla eloge till alla som gnuggar på där ute i landet och drar fram nyhet efter nyhet.
Ja, smek dig själv på ryggen då, vi gör det då.
Ja, jag smekte alla utom mig själv.
Ja, det vet jag inte riktigt. Men du, Djurgården värvade ju Linus Widell. Alltså han är 10 år nu borta i KL. Och det är ju ingen spelare som vi har pratat om för just Djurgården. Man har ju pratat om, undrar om Widell kommer hem till Södertälje. Det har väl mer varit det. Och Sporty by Boom, Jan Banan, Rasmus, Anton Kellner. Ja, det är många som undrar om Widell. Hade du nosat upp det någonting? Eller fanns det ens något rykte kring det?
Ja, alltså faktum är att dagen innan det kom ut så hörde jag faktiskt från en som har god insyn i Södertälje att Djurgården hade varit där och förhört sig. Men då hade ju den affären tydligen varit klar betydligt längre än så. Widell sa själv att det var 2 dagar före de gjorde det offentligt. Men jag tror väl kanske inte riktigt på det, utan det är väl som man säger. Alltså utåt sett så tror jag det kommer från ingenstans. Och att det skulle vara klart så pass snabbt, det hade inte jag heller förväntat mig. Men du är inne på något intressant där. Han har inte varit i Sverige på 10 år. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket i svensk hockey på 10 år och borta i KHL. Jag ska säga att jag är faktiskt lite orolig för var det här ska ta vägen.
Luktar det flopp eller vad tänker du?
Ja, alltså jag är lite orolig för det. Men jag menar, Linus Widell har ändå varit den svensk som har gjort mest poäng den senaste säsongen i ligan. Men det är inte lika med samma sak som att du bara kommer in och dominerar i SHL. Jag tror att, ska vi säga 11 plus 13 på 52 matcher.
Va? Inte mer?
Nej, jag tror att det kan någonstans där då. Ja, kanske om jag är lite generös, runt 30 pinnar då.
Jag tänker 36-37, ja.
Ja, men, ja, kanske det. Ja.
Men, alltså, jag tror att det kommer ta en stund för Widell att anpassa sig till Djurgårdens spelsätt. Hur nu man vill spela det med Barry Smith som ny tränare, det vet vi inte riktigt här och nu. Men framförallt till spelsättet i SHL som skiljer sig från KL. Där det finns liksom mer individuell skicklighet, men här är ju farten högre så tillvida att det är liksom press som många lag gör, även om jag tror att den pendeln har svängt lite nu när man ser på finallagen och även semifinallagen hur de spelade.
Ja, och visst, det kommer ju trilla dit en del poäng i powerplay, så att jag kanske var lite för snål, men jag tror inte det kommer spraka om Linus Widell, det tror jag inte.
Så, men du hoppade inte ur skorna när du såg, för jag såg många djurgårdare varit ju väldigt liksom positiva till den värvningen och sa att det här är en stjärnspelare. Du sträcker inte så långt som att det är en toppspelare.
Nej, det är jag nog inte beredd att säga. Eftersom jag inte har sett honom så är jag inte beredd att säga det. Det är möjligt att jag har fel, men de kan hoppa ur skorna för att de värvar en gammal AIK-spelare.
Men nu börjar ju KL-spelarna trilla in då, som du nämnde där med Widell. Värmlands Folkblad skrev också om Mikael Wikstrand till Färjestad. Det har ju ryktats länge, men Wikstrand känns ju som... det är ju en, alltså han ska ju vara en toppback i serien. Det är ju, jag har varit inne på det tidigare. Det är ju, Wikstrand skulle ju kunna vara en toppback i Europa, bara han själv, eller klart vill. Men när han lägger ner sig helt fullt och dedikerad till att bara bestämma sig för att vara bäst, då är han en toppback i SHL. Ska bli intressant att se om han är det. Potentialen finns onekligen där.
Ja, alltså han var ju ändå en VM-spelare när Tre Kronor vann guld i Köpenhamn 2018. Så att det finns ju hur mycket som helst i honom. Han hade väl sin bästa KHL-säsong, i alla fall poängmässigt den första av de här 2 säsongerna som han har varit i Akbars Kazan. Men jag har givetvis jättestora förväntningar att bygga kring honom och Jesse Virtanen. Det är ändå bra av Färjestad att man har dem att bygga sin backsida kring, och det blir lite optimistiskt där, tror jag.
Det är klart, alltså, så är det ju. Sen blir det intressant att se vad som händer med Albert Johansson, om han åker över till Detroit eller om han blir kvar. Det kan ju också vara så att Albert tänker att oj, då är det tufft i Färjestad med både Wikstrand och Virtanen när han får spela powerplay. Men det blir också ganska, det resonemanget, det faller på sin egen rimlighet om man då ska åka över och konkurrera om en NHL-plats. Då ska man inte räds konkurrensen från Virtanen och Wikstrand. Är du med vad jag menar?
Nej, men precis. Men han kanske längtar efter att få spela samma backpar som Moritz Seider.
Som alltid, engagemanget kring frågorna och synpunkter och era åsikter är ovärderliga. Det menar vi verkligen. Och vi ska väva in, vi har vävt in många redan. Men vi, det är ett stort intresse i alla fall i våra frågespalter kring Linköping. Daniel Hallsten och Micke K. Hedren undrar om Marcus Ljung blir kvar. Och Henrik Karlsson undrar om Pajen letar efter en målvakt.
Ja, ska vi ta första frågan, eller andra frågan, där vi tar målvakterna först så vi börjar lite bakifrån. Där har vi ju Niklas Lundström och David Rautio på kontrakt. Säger du Rautio eller Rautio?
Rautio.
Ja, jag har hört att det är några som svänger sig med Rautio, men det är Rautio i alla fall. Ja, de har Rautio och Lundström där, och det kan jag ju känna så här på förhand att det är ganska tunt, och det skulle inte förvåna mig om Linköping ändå någonstans, förlåt.
Du ser, du märker ju, du la över allt ansvar på mig att vara jag som körde det hela tiden.
Ja, det är för dåligt. Men jag tror i alla fall att Linköping ändå tittar åt målvaktshållet, att man kanske är lite nervösa att gå in med det paret. Jag vet inte vad du känner om det. Visst, det blev stabilt med Rautio, men
det är klart att det varit mycket mer stabilt med Rautio mellan stolparna, och han styrde upp också och hjälpte till med försvarsspelet, så att det är inget toppmålvaktspar, men det är ändå stabilt med Rautio där. Men åter till från Daniel Hallsten och Micke K. Hedren där om Ljung då. Det har ju ryktats om att han ska lämna. Blir han kvar eller inte? Vad tror och hör du?
Jag pratade med Linköpings general manager Niklas Persson för någon dag sedan och frågade om man kunde förbereda sig på att Ljung blir klar och presenterar för en KHL-klubb när det var den 1 maj. Och då sa Pajen rakt upp och ner, nej, så är det inte. Men han hade i sitt minne vad som hände med Lukas Bengtsson när det från ingenstans blev klart att han skulle till KHL. Så att det kändes inte som att han var beredd att andas ut förrän senare. Och jag misstänker att den klausulen sträcker sig till den 15 maj som många KHL-klausuler går till. Så att jag tror att det blir att sova med ett öga öppet de närmsta 14 dagarna för Pajen.
Ja, samtidigt är det ändå, det är en välbetald spelare, Ljung. Alltså, för den pengen när du ändå liksom frigör dem så kan du ju ändå hitta spelare. Det är ju värre när du tappar spelare i 50-150 000 kronor spannen som levererar som toppspelare. Ljung, det är klart att det är ett avbräck om han skulle lämna, men samtidigt så har du ju ekonomin för att värva en toppspelare ungefär som Malmö då, med Fredrik Händemark, om nu han inte kommer hem till Malmö utan väljer KL, så är det ju, då är samma sak där. Det är klart att Händemark är enormt viktig för dem, samtidigt frigör ju en väldigt stor lönepost.
Ja, helt rätt. Intressant att ta upp Händemark där. Jag blev faktiskt lite förvånad att han ska till SKA St. Petersburg, som ändå är typ det bästa du kan komma till i KHL. Det är en bra stad, det är bra betalt, du har chans att vinna någonting, hur bra faciliteter som helst. Så att det är bara att gratulera Händemark att han får spela där.
Vi har en fråga från Alexander Wahlgren. Vem har bäst chans att landa Mattias Bromé, och vad är de senaste ryktena kring honom?
Jag skulle ändå säga att Örebro har bäst chans att landa honom, om man tittar på att Mattias Bromé är en trygghetsmänniska. Han vet vad han får. Jag är inte alls säker på att Örebro kommer inkomma med det högsta budet. Men det kommer nog förmodligen vara tillräckligt bra för att han ändå ska överväga det stenhårt. Jag menar, Örebro har ändå, de är ett semifinallag i år. De kommer få ett bra lag nästa säsong också. Så att där kanske han har chansen att vinna någonting också. Jag tror inte han kommer gå till Leksand i alla fall. Det är vad vi nog kan slå fast. Han är för mycket moring för det.
Nej, det är för mycket mord. Det var väldigt kul. Jag lyssnade på Adam, vår kollega Adam Johanssons podd, där Mattias Bromé var med. Och han sa ju då att Peter Hermansson i Mora hade faktiskt ringt och hört sig för. Jag älskar det liksom, att ändå Mora i Hockeyallsvenskan har den svansföringen nu. Alltså men det är klart, Bromé, han gillar oss. Han trivdes i Mora. Vi hör av oss ändå.
Ja.
Det är liksom en av de mest eftertraktade spelarna i Europa. Liksom.
Ja, det är grymt.
Vi har en fråga från Emil Nilsson, och det här tycker jag är intressant. Brandon Shinnimin till Luleå. Det var ju Kuriren eller NSD som skrev om det. Och finns det en klubb som Shinnimin har varit illa omtyckt, jag kanske inte behöver använda ord hatad, men vi är någonstans och touchar kring det, så är det just i Luleå. Det vore ju på något sätt väldigt kul om man hamnar där ändå.
Ja, men du sa någonstans nu.
Ja, men det får jag göra. Jag får göra det.
Ja, vi ska...
ja, men du ser, det är ett ord som man borde liksom tvätta bort. Det fyller ju ingen syfte.
Nej, det gör det inte. Nej, men du har rätt. Alltså, hata, det är nog helt rätt ord. Jag sträcker mig så långt då, som att han har varit hatad där uppe. Men skulle han gå till Luleå så kommer det ta max 1-2 matcher. Sen kommer han vara älskad i Luleå om han går dit.
Men alltså, ja, både och, för att jo, han kommer ju vara det, men han har ju haft, det är ju en tendens när han var i Växjö att ramla enkelt, och Tyrväinen, han har ju ramlat enkelt någon gång, men det som många reagerade på, Luleåfans, de tog ju nästan avstånd mot Tyrväinen och hans filmning där, att det var liksom, nej, men sådär gör man inte i Luleå, vilket är hedersvärd på något sätt, kan jag tycka. Men där känner jag, hade det inte varit väldigt kul om Tyrväinen, Kinnemin, och så drar de in med Kevin Clark också på högerkanten.
Det är bara att köra. Ta in den filmande kedjan. Jag tar en fråga. Det här är ett namn som jag har sett förekomma i Twitterflöde länge, och jag har längtat efter att få uttala det här namnet. Jag vet inte om det blir rätt, men jag kör. Viktor Tavitsainen. Kan det stämma? Han vill att Södertälje ska plocka in en helt ny första kedja. Har du något förslag på vad Södertälje kan tänkas ha på gång i så fall?
Ett namn som jag har tänkt och spåna lite kring Södertälje, det måste ju vara Tom Vandell, att han kommer hem nu efter att han inte fick vara kvar i Djurgården. Och i Södertälje så vore ju en perfekt första center. Det känns ju som, han är som klippt och skuren, ta ett steg ner, fortfarande borde vara kapabel att göra typ 40-50 poäng. Lite som Tony Mårtensson i Almtuna sista säsongen.
Men tror du att Tom Vandell har spelat ändå ganska långt ner i lag här de senaste åren, tror du verkligen att han bara kan vända på det igen och gå in och vara en första center?
Svar ja. Han har väldigt mycket individuell skicklighet. Jag tyckte att han under kvartsfinalserien, den åttondelsfinalserien var det ju, mot Frölunda, var den bästa spelaren i Djurgården. Så han kan definitivt bara kliva in i en första kedja och leverera. Helt övertygad om det.
Vi fortsätter på Södertäljespåret. André, han har skrivit så här: en mardrömsmörk vecka som Södertälje-supporter. Har vi något positivt på väg? Och jag tror han syftar då på att Måns Lindbäck lämnade för HV, och den blev jag faktiskt förvånad över att det var så när jag fick reda på det, att han skulle gå till HV. Och vad säger du om den övergången, om vi börjar där?
Förvånad att han inte går till SHL. Jag trodde att han skulle gå, liksom, om han väljer att lämna Södertälje så var det ett steg upp. Nu kanske man kan säga att steg upp är att gå till HV71. Ja, kanske lönemässigt, men det fortsätter samma serie. Så jag är förvånad. Men han har ju tagit stora kliv, så jag var helt säker på att han skulle stanna i Södertälje om han inte gick till SHL.
Ja, jag tror att det är så här att HV har varit på honom när HV var en SHL-förening, och därför så fullföljer han nu och går dit. Och han kommer få en stor roll, och HV sitter på en något större plånbok än Södertälje. Jag tror inte det har skilt avsevärt mycket mer i buden. Jag tror Södertälje har kunnat matcha upp det ganska okej, okay, men jag tror ändå någonstans att det har blivit bättre betalt i HV, och en roll och en klubb som har ambitioner av att studsa upp till SHL direkt, så han kan sitta med ett SHL-kontrakt redan om ett år. Och där vill jag ändå flika in lite grann när vi är inne på Måns Lindbäck. Jag har hört att det har varit en hel del folk som har yttrat sig ganska smaklöst mot honom och hans familj, och bara lägga av med det där. Alltså, han har gjort 267 matcher tror jag det är för Södertälje. Han är 24 år, han har tagit upp dem från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan, är en publikfavorit. Så visst, man kan vara besviken, men låt inte det gå ut över honom som privatperson och skriva en massa dumheter.
Nej, det är ju, nej, sånt där blir jag ju, ja, jag förstår att supporter engagerar, men sånt där går ju bara bort alla dagar i veckan.
Jag tycker vi går över till det sista och kanske det bästa en del tycker. Nu är det dags för en tävling, och du ska få välja en spelare, en klubb eller ett årtal.
Det är nog dags för mig att plocka en klubb.
På 5 poäng. Klubben är från början en sammanslagning av två klubbar som gick ihop 1970. Sammanslagningen bestod av föreningarna AIK och IFK. Man behöll namnet AIK-IFK i 2 säsonger. Inför säsongen 72-73 bytte laget namn, och hade då sammanslagsåret 70 som en del av klubbnamnet. År 1986 fick föreningen sitt nuvarande namn.
Nej, jag vill ha 4 poäng.
Kör vi 4. Laget har spelat över 20 säsonger i näst högsta serien, nuvarande Hockeyallsvenskan.
Hockeyallsvenskan 86. Nej, jag vill ha 3 poäng.
Kör vi 3. Mattias Johansson och Per Gustafsson får kanske räknas till de mest meriterade spelarna med den här föreningen som moderklubb.
Jag har ett svar, jag skriver ner.
Vi har fått ett svar på lappen och vi tar 2. Tröjorna i taket är Peter Ekroth, Thomas Gustafsson, Fredrik Jansson, Skeeter Moore och Alexander Johansson. Så belåten ut.
Skeeter Moore, då är jag med.
Ja, jag men. Poäng. Spelar sina hemmamatcher i Bega Hockeycenter, tog efter kvalet mot Timrå steget upp till SHL-säsongen 1920. Vilken klubb är det vi är ute efter?
Oskarshamn.
Och där tog du det på Mattias Johansson, om jag får gissa.
Ja, Pelle Gustafsson och Mattias Johansson. Men Mattias Johansson bor ju i Karlstad, precis som jag gör. Vi pratar en del Oskarshamn när vi springer på varandra. Så att han har fortfarande hjärtat kvar i den föreningen.
Det kan komma en släng av Oskarshamnsdialekten när man pratar med honom, eller hur?
Ja, det gör ju det faktiskt. Ränderna går aldrig ur. Jag har ju pratat till exempel det värmländska. Och hur många veckor eller år du än skulle spendera där uppe i Åre, så tror jag inte din skånska skulle försvinna heller.
Nej, det kommer den absolut inte göra. Jag tackar Jesper Oskarsson för att han skickade in denna till mig. Och det är kul att det engagerar våra lyssnare också.
Ja, det är väl dags att runda av podden för den här veckan. Ja, det blir faktiskt så för den här veckan. Vi har ju under hela april månad haft måndagar och torsdagar. Men nu är det inte lika intensiv period. Så vi kliver tillbaka till måndagspoddar bara. Så att, håll utkik i era flöden. Vi dyker som alltid upp i era lurar på måndagar. Så att, vi hörs och kanske syns någonstans igen. Hej då!
Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.